Egil hade försvunnit men kommit tillbaka. Nu var de alla i Helsingör. Cadillac-resan, del 6. Tusen kronor måste de betala i skadestånd för att båten blev en halvtimme försenad medan alla letade efter Egil. När Åke kom ut från färjebolagets kontor i Helsingör såg han precis ut som ett åskmoln.
1000 spänn för att hålla reda på en fripassagerare. Sa jag inte från första början att det skulle bli problem med de här ungarna? Sa jag inte det, va, Gittan? 1000 spänn! Gittan! Gittan, fattar du vad det betyder? 1000 spänn! Det är ingenting mindre än hela vår kväll! Hela vår kväll på Marienhof! Gittan! Där rök den kungliga middagen. Franska vinet, havsutsikten, hela jungfruresan. Käpprakt i sjön.
Jag sa ju att du skulle fika i Markaryd istället. Det hade blivit mycket billigare.
1000 spänn för en tupplur. Va? Om han åtminstone hade sovit på lyxhotell så kunde det kanske varit värt pengarna. Men en flytvästlåda.
Du får vara glad att han lever.
1000 spänn.
Du får vara glad att jag lever.
Ja, nu lever du alltid. 1000 spänn.
Det där var inte så snällt sagt av Åke. Egil kunde ju faktiskt ha drunknat där på båten. Det hände ofta att barn drunknade på båten när de kommit bort från sina föräldrar. Men Egil förstod att det var inte någon idé att försöka muntra upp honom just nu.
1000 spänn. Åh, 1000 spänn.
Det finns mycket att titta på i Helsingör. Alla hus har olika färg och lustiga, branta tak. Framför ett av husen höll en blomsterhandlare på att slå upp sitt stånd. Och på en bänk satt en gubbe och spelade på ett pyttelitet munspel. På gatan trängdes bilar och mitt i vimlet kom en hund åkande i en cykelkorg. Och där, något ännu märkligare, en tant som rökte cigarr. Utanför butikerna stod rader av korgar och hyllor som dignade av ostar, vykort, sardinburkar, nyckelringar, badmössor och mycket annat fint. Om bara inte Åke hade gått så fort. Egil hann inte titta på ens hälften. Snart kom de till ett torg där tanter stod och sålde frukt och farbröder satt på uteserveringar och pratade. Kring kaféborden gick duvor och pickade smulor och annat de hittade mellan gatstenarna. Mitt på torget stod en fontän där det sprutade vatten ur en grön staty. Åke stannade och kisade mot solen. Sen lutade han sig över fontänen och tvättade sig i ansiktet. Egil slog sig ner på fontänkanten. Där satt redan några andra barn, fast det var bara småungar. Egil skulle aldrig ha brytt sig om dem ifall inte en spinkig liten pojke hade pekat på honom och sagt något som de andra tydligen tyckte var roligt. Ja, de blev så förtjusta i Egil att de började stänka vatten på honom och på varandra också. Egil låtsades inte om dem. De fick barnsla sig bäst de ville. Honom gjorde det detsamma. Då fick han syn på Jens som har träffat på båten. Ja, först trodde han inte sina ögon. Nej, det var verkligen Jens som gick där med sin mamma på andra sidan gatan. Att det var Jens mamma var förresten inte svårt att se. Hon hade likadant rött, burrigt hår som Jens och famnen full av kassar med saker hon handlat.
Jens! Jens!
Just då vek Jens och hans mamma in på en tvärgata. Egil rusade efter, men när han kom fram var de redan borta.
Jens!
Egil var förtretad där han stod i gathörnet. Typiskt Jens. Först dyker han upp från ingenstans och ögonblicket efter är han som uppslukad av jorden. Egil tittade åt alla håll, ja till och med uppåt, man visste ju aldrig med Jens. Men ingenstans såg han något rött huvud eller något ansikte med prickar. De kanske har gått in i affären där borta, tänkte han. Det hade de nog, för där sålde de såna där kläder som mammor brukar tycka om. Han rusade över gatan och in genom svängdörrarna. Från gatan hade det sett ut som en liten affär. Men där inne var det ett helt varuhus. Och där fanns ju rulltrappor. Egil älskade att åka rulltrappa. Han åkte en rulltrappa som gick upp och en annan som gick ner. Sen åkte han upp igen och till slut hade han hamnat på en avdelning som sålde klänningar. Där fanns nästan bara tanter. Plötsligt fick han se något rött och burrigt sticka upp över en svängdörr som gick till ett litet bås. Han gick fram till båset och gläntade försiktigt på dörren. Där inne stod en tant, men att det inte var Jens mamma, det såg han med en gång. Den här tanten var mycket tjockare. Hon hade tagit av sig klänningen och nu höll hon upp en kjol framför sig samtidigt som hon tittade sig i en spegel. Hon vände och vred på sig som om hon inte var helt nöjd med kjolen. Så fick hon syn på Egil.
Åh, unge, vad gör du?
Egil smällde igen dörren och sprang. Han sprang genom klänningsavdelningen och hela underbyxavdelningen, krockade med två expediter, trasslade in sig ett nattlinne och välte nästan omkull ett ställ med nylonstrumpor innan han äntligen kom ut på gatan. Han stannade på trottoaren och pustade ut. Turligt nog hade ingen följt efter honom. Men när han hämtat andan upptäckte han att det var något underligt med gatan han kommit ut på. Det var inte alls samma gata som han var på när han gick in i affären. Och torget med fontänen, ja, det låg inte där längre. Egil begrep ingenting. Ja, det var som om någon hade ändrat på hela stan medan han var inne i affären. Först gick han längs en affärsgata. Sen vek han in på en gata som såg ungefär likadan ut. Sen en tredje som var likadan som den första. Och efter det hade han tappat räkningen. För alla gator såg precis likadana ut. Nu hade han kunnat titta hur mycket som helst bland korgarna och hyllorna utanför butikerna och på allt som fanns på gatuförsäljarnas små bord. Men han hade inte längre någon lust. Han tänkte bara på att han hade skoskav och att han måste hitta tillbaka till det där torget med fontänen. Förresten hade han inga pengar att köpa för, och hade han haft några så skulle han först av allt ha köpt en korv eller en hamburgare. Han hade inte fått i sig mer än några pumpernicklar sedan morgonen och var därför rejält hungrig. Utanför McDonald's såg han några pojkar i hans egen ålder med varsin Big Mac och varsin påse nyfrästa pommes frites. Åh, det luktade ljuvligt. Han var tvungen att stanna en stund och dra in doften. Men särskilt mätt blev han ju inte. Eländiga gympaskor. Åh, de skavde i hälen. Vad dumt det var av honom att inte ta på strumpor i morse. Men inte kunde han veta att han just idag skulle gå bort sig i Danmark. Han satte sig på ett trappsteg och började snurra av sig skorna. Utan gympaskor kändes det genast bättre. Vad skulle man fresta med skor till? Det var ju sommar och varmt. Medan han satt där och tänkte på hur skönt det var att vara barfota kom en man gående på trottoaren. Han bar ett gitarrfodral under armen och hade en stickad mössa på huvudet, fast det var så varmt. Håret var alldeles fullt av lustiga små flätor. Framför trappan där Egil satt stannade han och tog upp en gitarr ur fodralet. Egil tittade på medan han stämde och vred på gitarrskruvarna, och så började han spela. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman.